Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av YH-podden. Idag ska vi prata om gemensam antagning.
Ja, och idag är det som vanligt Tobias Landén och jag, Pelle Israelsson. Gemensam antagning, ja, och lite om pengar, eller ganska mycket om pengar, eller hur Tobias?
Ja, ganska mycket om pengar. Vi diskuterade lite här vad vi ska kalla avsnittet för, så att vi ska prata om lite allt möjligt. Allt från slöseri till smarta framtida lösningar och gemensam antagning. Ja.
Vi har inget manus med andra ord, mer än en stor Excel-fil som jag har begärt ut. Mm. Inte heller riktigt sant, utan man får inte Excel-fil, man begär ut sådana här saker, så man får en PDF, sen får man göra det till en Excel-fil. Men det är en helt annan podd.
Jag tror att det finns AI-teknologi och igenkänning av text. Och,
ja, precis. Importbild till Excel. Ja.
Vi kan väl börja i bakgrunden? Eller?
Ja, precis. Jo, det var så här att jag fick höra ryktesvägar. Jag vet inte om det här är sant eller inte, och ni får väl ta allt vi säger då, det är ju vi vill göra en liten ett stickprov på någonting. Ja, och så försöker vi luska i det. Och ni får veta nu vad som har hänt och sen får ni ta egna slutsatser. Vi vill ju alltid bli, ja vad ska man säga, granskade också. Mm. Om det är så att
motbevisa oss om ni kan.
Motbevisa oss, ja precis. Nej men den rapport som håller på att skrivas, eller vad vi ska kalla det, av Mia, heter hon.
Mm, Bernhardsson.
Eller, ja, det är inte bara hon som skriver den. Där fick jag höra något rykten som började säga att det kanske kommer bli så att slutsatsen att det är för dyrt att hålla på med ett gemensamt antagningssystem. Mm. Det var där själva idén kom. Och sen om det ryktet är sant eller inte, det kan jag inte heller säga, och Mia har inte heller bekräftat det vi frågar.
Så att... Nej, och det är ju en utredning, så den kommer ju bara lämna fram någon slags rekommendation, och sen är det ändå ett politiskt beslut. Men vad jag har hört också, så finns det mycket som tyder på att det skulle vara väldigt dyrt liksom, att ingå i gemensamt med högskolan i alla fall, ett gemensamt antagningssystem.
Mm. Mm. Sen finns det ju förstås andra saker som kostar pengar runt det här systemet, vad man kan tro ibland. Det ska jag vara medveten om, vi som håller på med IT-system ibland. Mm. Men då tänkte jag att ta upp en gam. Då tänkte jag så här, för dyrt. Ja, men okej, då vänder vi på den frågan och säger istället, vad ska vi få för fördelar med det då? Rent ekonomiskt. Mm. För något som vi känner till, säkert alla, att rekvireringen, i alla fall första rekvireringen då, vi uppsatt någon gång, augusti till oktober där, eller på höstterminen helt enkelt, så är det ganska många studerande som är inskrivna på många utbildningar eller program, som det heter nu. Och då tänkte jag, det här vill jag luska lite i. Så jag begärde ut då de här alla rekvireringar. Faktiskt inte alla, utan alla som har rekvirerat mer än en gång. Mm. Det var de jag begärde ut.
För att vara tydliga, personer som rekvireras för på mer än ett program. Mer än en utbildning.
Mm. Precis, precis, menar. Och då fick vi ut en lista, anonym lista förstås, både för vilka utbildningar det är, tror jag, och vilka personer, absolut. Mm. Men, och den listan har vi då sammanställt och tittat på. Och så kan man ju titta på hur gör de på högskolan då, för jag menar, får vi inte studera mer än 100% Tobias?
Nej, och det är ju en väldigt spännande fråga överlag. Vad är liksom, vad klarar en person av att studera? Men högskolan har ju dragit sin gräns vid att man kan bli inskriven på 150%. Så att man klarar 150% studier. Och det är som 100% studier ska vara 40 timmar i veckan. Eller nära 40 timmar i veckan. Så är ju 150% är ju 60 timmar i veckan. Och man ska ju hinna sova och återhämta sig och liksom sådär. Så jag kan tycka att den är rimlig. Att över 150% så går antingen utbildningen för långsamt, eller så kan personliga saker redan och borde valideras. Eller något åt det hållet.
Mm. Precis. Och ni kanske förstår vad vi är på väg här. Vi kommer ju vilja komma fram till en summa, hur mycket pengar som rekvireras för, som kanske inte vi får någon effekt av inom yrkeshögskolan helt enkelt.
Det vi kan kalla för en överrekvirering kanske.
Ja, så. Kanske. Och jag vill också säga att jag är nästan säker på att det är ingen anordnare som gör det här med flit. Utan regelverket kanske vi också ska prata lite om innan vi börjar prata om siffror.
Vi kan ju ta ett litet snabbt sidospår, så har jag en klass just nu där det var några studerande som kände att de skulle vilja komplettera, att de läser en utbildning och så känner de att jag skulle vilja kunna lite mer om det här området för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. Och de kände ju inte till att de fick läsa en till utbildning vid sidan av. Nu läser de en 100% utbildning, men där finns det en allmän uppfattning hos de flesta att man, är man inskriven på en utbildning kan man inte söka en till samtidigt. Nu rekommenderar inte jag dem att läsa en 100% utbildning till, men de skulle ju kunna läsa en kort YH som inte heter den, kurser och kurspaket skulle de ju kunna läsa parallellt med en helfartsstudie och komma upp i kanske 125 eller 130 eller 150%. Och där är det ju förmodligen väldigt många som inte ens söker dubbelt eller så. Men sen finns det ju ett gäng människor som vet om att man kan komma in på hur mycket utbildning som helst.
Och den här listan som vi har framför oss gäller ju bara program då.
Ja.
Och inte kurserna. Så att det är ju
det
även
finns ett
där
mörkertal.
kanske finns ett mörkertal. Så vi får ta det här. Men regeln säger att anordnaren måste ju rekvirera pengar om den studerande är inskriven, eller måste. Det är ju, ja, sanning eller inte. Men vi får i alla fall inte skriva ut en studerande som fortfarande vill vara inskriven.
Nej, och vi är väldigt viktigt att vara tydlig med att skolan gör ju inget fel. Som anordnare så är det ju korrekt att rekvirera, för det kostar ju att ha den studerande på utbildningen. Så att det är ju, ingen gör ju fel. Den studerande gör ju inte fel och skolan gör ju inte fel. Så att vi inte liksom kritiserar någon, för regelverket tillåter ju det här.
Ja, som extremfall kan vi ta en grej som du och jag tillsammans var med om, där en anordnare hade sökt samma utbildning med två starter i samma ort och fått det beviljat.
Ja.
Och alla som gick den klassen och blev behöriga genom urvalet, alltså hälften av den klassen hade alltså sökt båda de här starterna. Och
Ja.
då måste vi alltså anta dem till båda utbildningarna om vi inte kan övertala dem. Och det betyder att då kan vi rekvirera för samma person i båda utbildningar
Ja.
samtidigt. Och så att det finns lite knep och
Där
knåp här.
kommer ju moralen in, och där tror jag inte anordnarna gör sånt, och det gjordes inte i det här fallet heller. Men
Nej.
det är ju spännande. Och jag är lite sugen nu på bara liksom droppa den vi hittat. Alltså, nu vet vi inte vem som är vem här, men vi vet ju hur många procent varje anonym person studerar. Och det är lite spännande vad den som har blivit inskriven på mest är inskriven på. Alltså vad är liksom extrem. Och det här datan är för höstterminen 22, va? Visst är det
Just det.
så?
Just det.
Det är nu i höstas. Men ska vi ta den summan direkt då?
Ja, men gör det.
Den extremen vi har hittat i den datan då, och då är det ju bara hela program. Men det finns en individ här som är inskriven på, vilket då kan kalla för 1000%. Alltså 10 helfartsutbildningar. Och där någonstans finns det ju inte ens timmar på dygnet, så det räcker. Så att man kan ju tänka att maximalt om alla utbildningar är 40 timmar i veckan och man studerar helt och hållet, så på veckodagarna bara så finns det plats för 300%. Alltså 24 timmar per dygn. Och sen kan man läsa på helgen också, så man kanske kan läsa 400%. Men det är någon som är inskriven på 1000%. 10
Och
helfartsutbildningar.
då alltså blir vi rekvirerad för det också.
Ja, precis, för det här är ju bara rekvireringar. Så att där det har rekvirerats för. Men det är ett extremfall. Det är ju absolut inte genomsnittet eller medianen eller så, utan det är
Nej.
vad vi hittar, edge cases.
Jag tror det fanns två av dem i det här fallet faktiskt.
Ja, så kan det då vara.
Och lite varför jag ska säga också varför det här överhuvudtaget är intressant. Vi möter ju många, eller varför jag kom på det, vi kom på det var ju för att vi är inne hos många anordnare och så stöter man på samma namn i olika
Ja.
utbildningar
Ja.
hos olika anordnare och hos samma anordnare också för den delen. Ja. Och sen har jag själv varit verksamhetsansvarig för en yrkesskola, så jag vet ju, och utbildningsledare, att vi har haft inskrivna samma personer.
Ja, värt att nämna är väl att genomsnittet på den listan vi har, där ligger det på att man i genomsnitt av de som är inskrivna på mer än en utbildning, som har rekvirerats på mer än en utbildning, så är genomsnittet 200%. Alltså att man i genomsnitt läser 202, tror jag det var, något sånt där. Så att 1000 är långt ifrån det, 1000%. Men det är ändå ganska många personer. Nu vet jag inte hur många det var. Det kanske jag kan ta fram lite snabbt här. Hur
Är
många
700.
individer? Ja, något åt det
Ja,
hållet,
just
va?
det. Nej, det var rekvireringar, antal rekvireringar. Under
Ja, men
tiden ska jag säga.
748 individer är det med i listan. som är rekvirerade på två eller
Ja, just
fler
det.
utbildningar.
Så är det. Det är ganska många procentuellt. Men vi vill ju vara lite snälla här på något sätt. Och att vi räknar inte 100%, vi räknar 150%. Så summan för alla de här som hade rekvirerats för allt då, det var ju 50 miljoner va? Ungefär.
Ja, totala rekvireringen på alla de här 748 personerna var ungefär 50 miljoner.
50 miljoner. Så, men vi tog ju bort då 150% från dem.
Per individ liksom.
Per individ. Så alla som låg under 100... Det finns ju de som har 150. Och de försvann då. Så vi försökte ju vara lite schyssta där mot systemet. Eller vad ska jag säga. Jag ska bara se en grej här. Ja. Och andel över 150%, Tobias, hur många var de då?
Ja, hur många, hur stor andel som var över 150%? Det är en bra fråga. 213 stycken va? Kan det ha varit det?
Ja, det är den ja.
Nej, ja. Det var en bra fråga.
Ja.
Jag kan ta fram den lite snabbt här. Jag kan räkna om
ja,
den.
Ja, gör det så länge. Så då var det ju intressant att se hur mycket pengar som blev över. Alltså hur mycket pengar som vi anser då, när man räknar bort 150, alla som har 150% studier. Men hur mycket pengar rekryteras utöver det? Och den summan är ju intressant då, om man tittar på det här med antagningen, att om den skulle vara ett gemensamt antagningssystem, om det skulle vara för dyrt. Vi skulle ju tro att vi skulle komma bort från det här, tror vi då.
Det var 146 personer som föll bort då, som pluggade upp till 150%. De kan ju faktiskt ha pluggat 100% vissa också, för man kan vara inskriven på två halvfartsutbildningar till exempel. Sådär. Men det var av då 748 så var det 146 stycken som liksom inte pluggade för mycket.
Och det som vi vill bli överbevisade på, om någon kan säga att vi säger fel, det är ju den här summan som nu Tobias kommer säga, som liksom droppas från systemet.
Ska vi ha en liten trummevirvel här då? Ja. Ja, men precis. Och då är det här alltså mängden pengar som är rekvireringar över 150%. Så att om en person liksom är inskriven på 200% så har vi bara räknat 50% av den personens rekvirering. Och då landar summan på vad vi kan kalla för en kanske en överrekvirering eller så, på 14,2 miljoner. En ganska stor summa. Det är liten i relation till hela YH. Men om man bara känner på den så brukar jag ju tänka att en helfartsutbildning på YH under ett år med en hel klass på 35 stycken är ungefär 2 miljoner. Så i mitt huvud är det här 7 hela klasser.
Just det.
7 utbildningar. Men det här är bara för en termin. Så att då är det egentligen 14 klasser kanske. Så att jag tänker att det är 14 utbildningar som skulle kunna bedrivas för samma pengar.
Det är jätteintressant. Många studieplatser som kanske skulle kunna komma till helt enkelt i systemet.
För genom att bara sätta tak på hur mycket man får vara inskriven på. Det är, det är ju egentligen, alltså det är bara en regelförändring. Det skulle inte hindra någon från att plugga. Det skulle inte hindra skolorna från att anta folk. Det skulle förmodligen inte påverka så många om man gjorde den regeln. Det svåra är ju hur ska man kolla att den följs. Och då är vi inne på gemensam antagning. För det är det som är problemet. Problemet är att vi inte ser det här. Ingen kan se det förrän i efterhand. När det är rekvirering inne till myndigheten, då går det ut statistik. Men innan det är rekvirerat så vet ju ingen hur mycket någon är inskriven på. Och i mitt huvud så är också problemet att de här personerna, kanske den, framförallt den som läser 1000%, men de som läser, det är ganska många som läser 200 eller 300%. Där börjar det bli orimligt att man klarar av de här studierna. Så då kommer man ju misslyckas med vissa. Och det sänker ju examensgrad och verkningsgrad och en massa andra grejer. För att det är ju, här är ju personer som har startat utbildningar och som har rekvirerats för. Men som förmodligen inte kommer klara alla de utbildningar de är inskrivna på. Och det försämrar ju för anordnarna.
Det gör det. För hela systemet skulle jag säga. Och framförallt så kan vi använda 14 miljoner. Alltså per minst 14 miljoner per år kanske då.
Det här är ju ett halvår, så att vi vet ju inte om vårterminerna är ju, vissa utbildningar är kortare och sådär, men det är inte, det kanske är riktigt 30 miljoner, men det kanske är 25 miljoner på ett helår om vi ska höfta. Vi har ju väldigt lite data att gå på, så att det är svårt att säga exakt, men i krokarna.
Ja, Jag menar, när man sitter där och gör rekvireringarna så känner man ju till att, och man, de, ni som jobbar med det här, att man blir ju, andra rekvireringen är ju inte alls samma dubbelrekvireringar. Då har man ju sållat bort och så lite moraliskt tittat på det här bättre liksom.
Den som inskriver på 5 utbildningar kommer säkert hoppa av några. Så det bör ju minska till vårterminen, troligtvis.
Mm. Precis. Men 14 miljoner, och det har ju pågått ett tag då kan man säga. Sen vi startar kanske. Vad vet vi? Så att det, någon annan summa kan vi inte riktigt säga. Men det är mycket pengar. Mm. Inte i stora helheten, men om man tittar på vad vi skulle kunna lägga på ett gemensamt antagningssystem.
Ja, det skulle ju gå plus minus noll. Om man införde den här regeln, fixade ett system, så skulle man ju ha ungefär 14 miljoner i årsbudget då, bara rakt av här. Som en hypotes i alla fall. Sen är det förmodligen för lite pengar, beroende på vad det här systemet ska göra. Det beror ju helt på. Men det intressanta är ju, jag tänker att det finns en viss filosofisk, moralisk, samhällsplanerande liksom sida av det här. Vad tycker vi lämpligt? Tycker vi att det är bäst att människor väljer en prioritering av utbildningar, kommer in på det de helst vill och lägger all sin energi på det? Eller tycker vi att det är bättre att de kan bli inskrivna på 5 utbildningar, testa på dem och hoppa av 4? Alltså vad tycker vi är bäst liksom, rent för arbetsmarknaden? Jag kan ju tycka att det, efter alla år som jag har utbildat sånt, det är ju tråkigt att det är sån stor fluktuation i klassen under första terminen, att det måste efterantas, alltså det kommer in personer, de hoppar av, det är svårt att sätta grupper tidigt. Jag tror att mycket av studiemiljön skulle bli tryggare om man startar en klass som vet att det är det här de kommer göra. Hoppar jag av den här, då får jag vänta till nästa ansökningsomgång med att söka in till en utbildning. Men det här med att de kan glida runt i 2-3 utbildningar i början gör att gruppen inte sätter sig så fort. Det tror jag har kostnader också. Dolda kostnader. I utbildningskvalitet och sådär.
Ja, säkerligen faktiskt. Ja, men vad ska vi göra? Ja, man vet ju inte riktigt vad man får för 14 miljoner heller. Jag menar, skolplattformen i Stockholm var 1 miljard.
Ja. Nu kanske vi inte ska bygga skolplattformen i Stockholm. Så, men nej, och det, man får ju sätta relationen. När det pratas om gemensam antagning så kan man ju prata om många olika delar. Det ena är ett system som håller koll på att man inte söker för mycket. Alltså att det finns en prioritering mellan anordnare eller mellan utbildningar. Och det kan vara inom samma anordnare mellan olika. Och när du kommer in på den ena så kommer du inte in på de andra. Det andra ett system kan göra är ju att liksom, göra en gemensam behörighetsprövning. Åtminstone på grundläggande behörighet och så där, så att man, när man är godkänd på ett ställe, så är man godkänd på alla. Och där finns det ju potentiella kostnadsbesparingar på alla skolor. För nu sitter ju alla och gör samma prövning. Alltså om det görs då på flera ställen för samma individ, så blir ju det en extra kostnad också. Men det jag tänker då är att om man då har det här gemensamma prioriteringsgrejen, så blir det en annorlunda mentalitet för anordnarna också. För att nu när du har en person som söker till din utbildning, då kommer den ju komma in. Alltså om du vet att den ligger högt upp i urvalet, så kommer den ju komma in. Men om vi tillför en prioriteringsordning, då måste du också veta hur stor chans är att den här blir antagen till den andra utbildningen. Och hur stor är vår lista då? För nu kan vi ju ändå räkna på hur många sökande, många behöriga sökande behöver jag ha för att fylla en klass. Det kommer bli svårt om vi är gemensam antagning. Det blir en annan psykologi eller liksom modell för att tänka på att fylla klasserna och rekryteringen till dem. Å andra sidan kan man också se vad som är mest prioriterat, vad folk i första hand vill läsa och hur motiverade de som kommer in är. För man kan se att de kommer in på sitt 7:e alternativ till exempel, och då vet man lite vad man startar med klassen.
Just det. Och jag hörde lite rykte häromdagen också att det finns ju några anordnare ihop med, om det var Utbildningsföretagen eller vilka det nu var, som ska faktiskt freebasa lite på det här, vad ska man säga? Det lät som det i alla fall, att de ska faktiskt hos anordnarna köra att de är tvungna att välja. Och det är ju intressant. Jag vet inte exakt hur det var, för jag har inte fått förstahandsinformation. Men jag gillar tanken att testa systemet.
Det här är ju spännande, för det är ju otroligt lite reglerat i liksom lag och förordning och så, hur det här ska skötas. Så det finns ju både ett utrymme att våga testa och gå lite längre i det. Och det finns ju också en möjlighet att liksom vara väldigt fri i det också. Men jag tycker det är fascinerande framförallt att det inte är reglerat, alltså att det här inte har pratats med. Jag kan inte komma ihåg någon seriös diskussion om det här tidigare. Det har ju pratat om frustrationen i det. Anordnare har pratat om det och jag vet att det har varit uppe i IH-förbundet och sånt tidigare och diskuterats, men det är först nu när det kommer en utredning, när man har tillsatt det, som det börjar tänkas mer på det. Jag tror att det finns mycket att säga om det här området och många aspekter. Så det är jättebra att det görs en utredning. Och jag tror att den, liksom, det lilla jag har hört från Mia och utredningen också är ju att det, de tittar på många aspekter. Så att ekonomin är verkligen bara en aspekt. Det kan ju finnas många andra delar av det här. Och därför kan ju rekommendationen bli ett gemensamt antagningssystem även om det är jättedyrt.
Ja,
frågan är om det går igenom, alltså om det politiskt vill investeras i liksom. Men,
och vi ska säga, oavsett om de har varit uppmärksamma på det här innan eller inte, så har ju både Mia och utredningen och myndigheten fått det här av oss. Att det här är något ni bör titta på. Så ni vet det.
Ja, vi blev ju lite förvånade över siffran, kan man väl säga. Alltså vi hade väl höftat lite grann.
Och den var inte fel, Tobias.
Nej, vi
var väldigt nära, måste jag säga.
Höftade väldigt nära, så på lite magkänsla. Vi började gärna så här, säga att det är en på 100 studerande som gör det här. Och så började vi räkna baklänges. Vi låg bra nära i alla fall. Men jag var nog förvånad över att vi bekräftade den. Att vi liksom hamnade i... Jag tänkte att när vi väl ser datan sen så kanske det är mycket lägre. För att det borde försvinna personer. Liksom, det finns så mycket överintag och andra grejer som gör att liksom, när man väl kommer till rekvireringssiffrorna så borde det vara lägre. Men ja, tydligen inte.
Så nu har vi gett EU-systemet möjlighet till att få 14 miljoner mer per år.
Ja.
Vi blir gärna motbevisade.
Ja, värt att påminna om det. Skicka kommentarer när ni ser oss liksom, i sociala medier. På LinkedIn är vi väldigt mycket i alla fall. Eller skicka mejl. Gå in på iopodden.se och mejla oss och sådär. Gärna fler aspekter. Jag tänker att vi kommer säkert få anledning att komma tillbaka så där. Utredningen ska väl presenteras framåt sommaren. Så då kan vi ju läsa den och se lite vad den har kommit fram till. Och era tankar är jättevärdefulla runt det här. Tänker jag.
Och vi har ju funderat på, finns det andra pengatapp? Helt enkelt. Kommer ni på vart det kan liksom läcka pengar i systemet, så se till. Så tittar vi på det. Bra. Det var väl det vi hade idag, Tobias.
Ja, jag tycker vi nöjer oss där. Tack för
idag. Det gör vi. Ha det fint. Hej hej.